Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att försöka bena ut frågor och påstående i den komplicerade klimatdebatten. För det är komplicerat och svårt att hänga med och man vet liksom inte riktigt hur man ska argumentera där på middagsbjudningen eller med sina barn som hela tiden ifrågasätter allt man säger. Vad är vad och vad kan jag som privatperson göra som gör skillnad? Spelar det någon roll om jag byter ut kött mot soja och är egentligen soja så mycket bättre än kött? Hur ska jag resonera kring de kläder jag köper? Och hur är egentligen vindkraften så mycket bättre än kärnkraft? Närodlat eller ekologiskt när jag ska välja det där äpplet i affären? Detta och mycket annat tänker vi bena ut och hoppas kunna ge lite guidning i vad som gör mer eller mindre nytta. För alla kan göra något. Jag tjatar om det och precis som namnet på podden indikerar. Inga frågor är för dumma och hör gärna av er om ni själva sitter med frågeställningar där hemma och kan inte riktigt räta ut vad som är vad, så ska vi se om vi kan bena ut det. Jag heter Jasmin Aramoder och med mig här har jag min stående gäst, eller sittandes, eller vad vi nu är, the one and only Mattias Goldman, även kallad, nu tjatar vi om det här, Mr. Klimat himself. Välkommen dit. Har du ätit någon god lunch idag?
Ja, men jag har ju det. Jag åt faktiskt på SJ-loungen när jag tog tåget hit. Och jag tycker det är så bra att vi pratar om klimat idag. Därför att ofta när man pratar klimatfrågan pratar man till exempel om elbilar. I snitt så skaffar man kanske en ny bil var tredje, fjärde, femte år. Men de flesta av oss käkar mat flera gånger om dagen. Så är det någonting man snabbt kan ändra vanor och vara en del av klimatlösningen i, så är det maten. Men den är också komplicerad och därför är klimatfördömning med mattema perfekt.
Och idag ska jag också säga att vi har ju en fantastisk gäst med oss här. Vi brukar säga att vi kanske inte är expert. Du är mer expert än vad jag är. Jag är en glad amatör men vill göra mycket för den här frågan. Men så försöker vi bjuda in vi experter på olika områden. Och idag har vi då äran att få med oss Åsa Domeij, miljöchef på Axfood, före detta politiker och riksdagsledamot för Miljöpartiet och då bland annat vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet bland med mera kan man säga. Åsa, varmt välkommen och en komplicerad fråga. Klimatfrågan överlag är väl inte helt enkel, men denna känns ju som en ännu mer komplicerad fråga. Välkommen och du får gärna inleda med denna lilla frågan. Varför är det så komplicerat?
Ja, tack ska ni ha och tack för den här expertkomplimangen, eller vad jag ska kalla det för. Men varför är det så kanske extra knepigt med mat och klimat? Man kan väl säga så här att det man oftast pratar om i klimatfrågan, det är ju när man eldar upp såna här fossila bränslen då, som olja och kol. Och om man tänker sig att man ska undvika sånt i jordbruket, säg att man har som mål att nu vill vi ha ett fossilfritt och soldrivet jordbruk. Ja, det är ju egentligen inte så där jättesvårt att uppnå. För om man då tillverkar gödsel på ett annat sätt utan Putins fossilgas och man kör traktorerna på lite annat och man byter förpackningsmaterial till bioråvara och tar bort fossila plaster och sådär. Det går ju, men jordbruk är ju någonting biologiskt och jordbruk har ju släppt ut klimatpåverkande gaser ända sedan människan började odla. Men då var det ju så lite jordbruk och det var så få människor och det var inte så intensivt och sådär. Så att både mark och djur släpper ju ut gaser som också påverkar klimatet. Och då finns ju till exempel gaserna lustgas och metan. Sen kommer det ju också koldioxid från själva marken. Som inte är olja eller kol då. Utan det finns ju mull i marken som det finns kol i. Och när man rör runt i marken och stimulerar de processerna. Då försvinner en del av det där kolet i form av koldioxid. Så att det är just de här utsläppen från de här biologiska processerna. I mark och i djur. Som stökar till det. Så det är pysande jordbruksmark och rapande och pruttande nötboskap egentligen som är det lite jobbiga.
Du tappade bort mig där lite i början. Alltså, det här är ju som sagt komplicerat och du beskriver det väldigt väl. Vad liksom i det här vad kan jag som liksom konsument, vad ska jag tänka på i den här debatten? Jag menar, jag slutade äta kött för några år sedan. Jag försöker liksom, av massa skäl, inte bara av klimat utan andra skäl också. Men hur ska vi tänka i de här liksom, kring hur vi äter och vad vi liksom, med den här komplicerade bakgrunden?
Ja, alltså jag tycker ju egentligen som konsument är det ändå inte så där jättesvårt ändå. Du nämnde det här att äta mindre kött. Det är ju en väldigt bra sak, för att det är ju effektivare på flera sätt än för klimatet att äta mer växtbaserat och inte överkonsumera kött förstås. Sen en annan sak då, det är ju det här med att köpa mer mat än vad man behöver. Alltså det är ju mycket mer mat som slängs i hemmen än i butikerna. Alltså många tänker ju så att i butikerna det är så mycket mat där, och där slängs det ju mycket då. Som till exempel i våra butiker då, så det är ju ett matsvinn. Det är ju många ton, men det är ju bara en dryg procent. Men det är ju mycket mer som slängs i hemmen. Alltså i vår del av världen där många är rika, då slänger vi mycket mat för att vi tröttnar på den helt enkelt. Men i många fattiga länder, då slängs mat för att den blir dålig. Man kanske inte har någon bra kylning och så. Sen är det ju då viktigt att inte bara tänka så här. Ja, men nu ska jag äta upp all mat på tallriken så att det inte blir matsvinn. För då kan det bli någonting. Nu blir det ju krångligt här. Något som forskarna har pratat om i ett par år, som man kallar för metaboliskt matsvinn. Och då är det ju liksom att man sparar matsvinnet i sig själv istället, genom att man blir tjockare och tjockare. Och då går det ju åt mer mat för att hålla igång alla kilon. Så att om man äter upp maten på tallriken för att minska matsvinnet, ja, om det då ska löna sig för klimatets skull, då ska man äta lite mindre nästa gång man äter, så att man inte bara äter mer och mer för att slippa slänga. Hängde ni med på den?
Absolut, och detta är ett väldigt bra medskick. Mina barn kommer bli väldigt glada, för jag, alltså de börjar nästan gråta ibland när jag sitter och säger du måste äta upp vad du har på tallriken. Nu kommer de få argument för att det alltid är den bästa lösningen, utan hitta balansen. Men jag tycker det var ett bra, väldigt bra medskick.
Jag undrar, Åsa, för du har liksom många strängar på din lyra som Jasmin inledde med. Och jag tänker ofta när man hör diskussionen om, vi fokuserar på klimat här på den här podden. Men ofta hör man, framförallt när vi pratar om mat, den blandas ihop med till exempel hälsofrågan. Och ibland så går de ju hand i hand. Men den blandas också ibland ihop med frågan om hur värdefullt det av många skäl kan vara att man odlar nära till exempel. Och jag undrar, du som kan det här bättre. Hur mycket likhetstecken kan man sätta mellan att välja det som odlat relativt nära och det som är klimatsmart mat?
Ja, alltså det beror ju lite på. Om nära är att man säger att man bor i ett hus, så har man en tomt och så odlar man hemma hos sig själv. Ja, men då har man ju total koll på hur det produceras förstås. Så att det kan ju vara jättebra för klimatet. Sen om det är ganska nära, då är det ju inte säkert att man vet att det är någon bra produktion. Fast för att det är ganska nära en själv, det kanske man inte har koll på. För att det är ju trots allt viktigare hur och vad man producerar än själva transporten. Men om det är så att själva produktionen är likadan, då är det ju såklart bättre om man undviker transporten. Men det är i alla fall en liten del av själva utsläppen som är själva transporterandet.
Så man ska fundera på, alltså om man står där och har det ekologiska äpplet kontra det närodlade äpplet som du inte riktigt har koll på hur det produceras, så kanske det inte är sämre att ha det där ekologiska äpplet från Holland.
Nej, precis. För att just om man tar äpplen, det är ju aldrig flygtransporterat då. För att när någonting är flygtransporterat, då sticker utsläppen iväg väldigt mycket. Om man tar till exempel sparris, är ett bra exempel. När det inte är säsong i Europa, då flygs ju det in till Europa. Och då blir det ju väldigt mycket utsläpp per kilo. Och då tycker jag väl ett bra tips, det är att vänta tills sparrissäsongen kommer igång i Europa då, även om det är transporterat i början från södra Europa och det inte är säsong i Sverige. Eller om man är jättesparrisugen så kan man ju köpa någonting i frysdisken, för där är det ju faktiskt jättefin sparris. Jag förstår inte att inte fler går dit, för att de här sparrisarna på vintern i butikerna ser ju ut som ganska tråkiga torra pinnar många gånger, om man ska vara ärlig, trots allt, medan de är väldigt fräscha i frysen. Så varför inte?
Du säger något viktigt där, tänker jag. Alltså detta att käka i säsong, det är ju, dels är det klimatsmart som tusan, och dels blir det ju, det blir en liten högtid när liksom nu kommer den färska första potatisen eller vad det nu kan vara.
Den första jordgubben eller sparrisen för all del.
Men du sa också något annat, Åsa, som jag undrar, när du räknar klimat på det, som ni gör noga ju, att plocka i frysdisken känns ju, för mig i alla fall, som något ganska klimatdumt. Mm. Där har ni på era stora frysor, det är 20 grader kallt samtidigt som det är 20 grader varmt i butiken. Är det klimatsmart att gå till frysdisken?
Ja, alltså då är det beror ju på vad man jämför med igen. Som vanligt, liksom, om vi tar morötter, kan man väl säga att, ja, men morötter, de kan man ju förvara hela året utan frys. Om de är skördade på hösten så kan man ju äta dem på vintern ändå. Och då kan det ju vara lite onödigt att frysa ner dem, även om jag kan ju tycka att det är helt okej om de finns i någon grönsaksblandning också. Men om det är saker som inte håller sig så bra, så att flygtransport är alternativet, är ju frysen bättre. Och sen är det ju det att det blir ju faktiskt inget matsvinn alls. För att om man köper frysta grönsaker, så vet väl alla att det är skillnad på när man har grönsaker i kylen. Att det är lätt att de blir bortglömda och lite dåliga. Medan har man det i en fryspåse, då häller man ju bara ut det man ska ha och sen stoppar man tillbaka det i frysen. Och matsvinn är ju bland det sämsta för klimatet, och då är ju frysen superbra också för att spara mat som man själv har lagat till. Sen gäller det att man inte glömmer den där i frysen i evigheter, så det gäller att hitta på något snitsigt system liksom, så att man äter upp det man har fryst ner också. Men det är ju ett utmärkt sätt att spara mat på.
Tyckte det var ett bra medskick också att faktiskt använda de här frysta produkterna, för många gånger så ratas de, för det känns lite så där. Jag har själv fått förståelsen för de här frysta, för de är ju fantastiska. De är ju skördade och sen ner i frysen, så de är ju smakmässigt, så är de ju ofta väldigt väldigt bra jämfört med kanske något man köper som kanske inte alltid håller kvaliteten. Jag har en fråga som jag tror många brottas med, och jag får ju den själv när man blir lite irriterad över att jag kommer dragandes med att jag inte äter kött, och hur långt har du gått nu, är du vegan också, och allting är jättejobbigt. Och så tittar de på mig med lite liksom skadeglädje, höll jag på att säga. Men den där sojafärsen du äter, den ska du ju inte tro är särskilt mycket bättre. Och då står man där lite och så
den
försöker man...
Den huggen regnskog i Brasilien.
Eller hur? Ni hör ju alla argumenten. Ja. Men om vi står där mellan den där sojan och liksom, det finns kött och kött, jag förstår det. Men vad säger du om detta?
Ja, alltså då är det ju så att den soja som djuren äter... För djuren äter ju också soja. Mest äter kycklingen. Och sen kommer grisen och sen mjölkkon. Den sojan, den kommer för det mesta från Brasilien. Men de sojaprodukter som är för oss i butikerna, som sojafärs och sojadryck och tofu och så, den brukar inte komma från Brasilien. Alltså det kanske finns något undantag, men jag kommer inte på något just nu. Utan det kommer från andra delar av världen, och det kan ofta vara europeisk soja. Så där är en skillnad. Mm. Och därför så är det ju när det gäller sojan i fodret. Och det är ju mycket mer soja som går åt till foder än till människor. Där tycker jag det är en väldigt viktig sak att kunna ersätta den sojan med annat protein. Där har vi ju faktiskt sojafria ägg i butikerna nu från utehöns. Om man inte vill indirekt köpa soja via sina ägg. så kan man köpa sojafri produkt.
Det var ju bra att veta. Det har vi, ja, det ska jag ta med mig. Men det var ju intressant. Så man ska också då fundera lite på var den sojan som jag då ersätter köttet med, var den kommer. Lite igen, ta liksom lite eget ansvar och se vart det kommer ifrån.
Och sen när du pratar om de frigående hönsen där, så tänker jag att ibland känns det som att det finns en nästan motsatsförhållande eller konflikt i alla fall mellan det liksom ekologiska och det klimatsmarta. Man hör det ibland i debatten att ska vi vara klimatsmarta så måste vi vara utrymmeseffektiva och då tar det ekologiska mer plats och sådär. Samtidigt så är det många människor som tror till exempel att K1 i krav står för klimat och tänker att det där är samma sak. Hur hänger de ihop egentligen? Hur mycket står de mot varandra?
Ja, det är klart att om man tar ägg då och höns, då kan man ju tänka sig att om en höna inte alls får röra sig, då går det åt väldigt lite energi. Och vi beställde faktiskt en livscykelanalys där vi jämförde ekologiska ägg med icke-ekologiska en gång. Och då blev det så, vilket jag inte trodde innan, att de ekologiska blev ändå bättre för klimatet. För de åt inte den här sojan från Brasilien. För den hade så pass stor betydelse. Men ändå, det är klart att om man tvingade alla djur att vara helt stilla så skulle det gå åt mindre energi då. Men då kommer man ju ändå in på djurvälfärd. Och det är ju otroligt viktigt om vi använder djuren för vår nytta. Att det sker på ett etiskt riktigt sätt. Ja. Liksom. Annars kunde man ju också resonerade klart att om vi aldrig rörde på oss, ja, då behövde vi mindre mat, men hur mycket skulle livet vara värt om man kände att man aldrig fick röra på sig eller göra någonting bara för att vara energieffektiv? Det vore ju inte så där vettigt, men det är klart att det kan finnas målkonflikter ibland. Sen då det här med intensiteten, man ska ju komma ihåg också att om man använder väldigt mycket kvävegödsel, och användningen av kväve har ju ökat jättemycket i världen liksom efter andra världskriget. Då finns det ju en gas som heter lustgas som påverkar klimatet, och när det omsätts mycket kväve då släpps det ut mer av den gasen också. Så att det är inte så där enkelt att bara man får max skörd per hektar så är det det bästa. Utan man måste titta på helheten helt enkelt.
Ja, som sagt, det är inte helt enkelt. En fråga som hänger ihop lite med hönsen och vart de äter, tillbaka till köttet. Och, det är också en annan liksom, dimension av djurhushållning. Men att den här kossan som både äter natur. Kött, eller äter naturkött, men blir natur. Precis, tack. Som också då bidrar till ett öppet landskap. Det resonemanget får jag ju också. Om alla skulle sluta äta kött, då kommer våra öppna landskap försvinna. Nu är det väl kanske inte imorgon alla kommer sluta äta kött, så jag tänker att det kanske inte är ett jättestort problem just nu. Men det är också ett argument som dyker upp. Hur säger man emot det, eller argumentera, eller vad vi liksom...
Ja, alltså då gäller det att man äter kött från de här värdefulla markerna där det finns en massa örter och en stor biologisk mångfald. Och det är klart att, jag menar, då skulle köttkonsumtionen ha minskat väldigt drastiskt innan det fanns tillräckligt med djur för att beta de markerna. Men problemet idag är ju att många av de markerna inte betas för att djuren är inte där. Och bara ett exempel hur fler djur skulle kunna beta på de här markerna då. I Sverige så finns det ju någonting som brukar kallas för beteskravet, och det är att alla mjölkkor har rätt att komma ut på bete på sommaren. Mjölkkorna, de får ju söner också, och de föds ju upp till kött då, det är tjurarna. Och då är det inte alltid de får komma ut på bete, för att handjuren har inte någon betesrätt i svensk lagstiftning. Utan många gånger så föds ju tjurarna upp inomhus och inne även på sommaren. Mm. Och de skulle ju kunna komma ut och beta de här värdefulla markerna om man då födde upp dem i form av stutar. För tjurar kan ju vara lite jobbiga utomhus. Alltså de kan ju gilla att stånga folk som tar en promenad i deras hage. Så att det kan ju vara en viss nackdel då. Men föder man upp dem som stutar, då kan ju de gå på de här markerna som inte är så där högproduktiva. För där vill man ofta inte ha mjölkkor. För att där räcker inte bete till för dem. För de behöver i sig väldigt mycket mat genom de enorma mängderna mjölk som de producerar. Men deras söner skulle ju kunna vara där.
Just det. Just det. Och på den då frågan, nu släpper jag in dig snart, Martin, men på den frågan, där har vi också en evig diskussion hemma, över till havremjölk eller inte. Ska jag fortsätta äta, dricka mina mejeriprodukter eller äta min ost, eller ska vi faktiskt fundera på att kliva över till mer veganskt än vad vi gör idag? Vad skulle du säga är liksom...
Ja, det är ju en bra fråga. Om man tittar på det här, det klimatdata som finns idag då, och så tittar man på klimatpåverkan per proteinenhet och så jämför man havredrycken och mjölken, då är det ju faktiskt ingen skillnad. Och mjölk innehåller ju också en del annan näring då som inte finns i havredrycken. Men anta att man redan har fått i sig all mat man behöver från dagen, så att nu är det dags att äta något gott för att det är gott liksom, egentligen behöver man inte äta mer. Vad ska man välja då? Och det vet vi ju att vi har en överätning i Sverige, att vi äter mer energi och protein än vad vi behöver i genomsnitt. Då är havredrycken bättre om man vill dricka ett glas för man är sugen på något gott liksom.
Det är inte helt enkelt alltså. Jag försöker hålla reda på allt det här nu. Ska jag berätta det här?
Alltså, det är inte så enkelt. För att Åsa säger hela tiden att det beror på. Men just de där det beror på, de går ju att hålla reda på. I vilket läge befinner vi oss nu? När på året är det? Har vi ätit det vi behöver?
Egentligen är det väldigt logiskt.
Ja. Mm. Ja.
Jag tror detta kommer bena ut väldigt många frågetecken för många.
Så tänker jag, och jag tänker också att det är en diskussion som är tacksam att ha just över middagsbordet eller fikabordet. Mm. Därför att då har man det framför sig. Mm. Och alla kan göra skillnad redan vid nästa måltid. Till skillnad från så många andra klimatfrågor vi har framför
sig. Och sen varför bara liksom konsumera en sak? Det finns väl ingenting som hindrar att man konsumerar både mjölk och havredryck i olika situationer och beroende på vad man tycker är gott och om man konsumerar det för att man känner att man behöver i sin näring eller man bara är sugen på någonting. Liksom. Ska man ha något i kaffe bara för att man tycker det är gott med något i kaffet, då kanske havredryck inte är så dumt. För att man ska inte ha i sig en skvätt i kaffet kanske för att fylla dagens proteinbehov exempelvis. Så att jag tycker... Man behöver ju inte vara så svartvit heller, utan man kan väl konsumera olika sorters mat. Men se till att man inte bara köper hem en massa grejer som man bara slänger sen för att man tröttnar på det.
Om vi har avrund här och du skulle säga just den här liksom ett eller två verkligen. Det här är faktiskt, håller ni reda på det här så gör ni faktiskt en stor skillnad. Oavsett om det är småbarnspappan som ska handla eller företagsledaren som ska försöka reda ut vad man ska beställa för konferenslunch. Eller så. Vad ska man tänka?
Tycker jag. Mycket från växtriket. Och sen så kan man ju tänka på att köpa mycket av de riktigt bra grejerna. För då får du inte plats så mycket av det andra. De riktigt bra grejerna. Baljväxter, rotsaker och kål. Det är ju några exempel. Köper man mycket av de grejerna, då blir det ju lite mindre av till exempel kött. Då. Så fokusera på vad som är bra och köp inte mer än vad som kommer att gå åt. Och använd gärna frysen hemma för att slippa slänga. Och på det viset kunna ta vara på allting. Så att egentligen är det ju inte så där jättesvårt. Om man bestämmer sig behöver man ju inte bry sig om alla detaljer. Det kan man ju mer göra om man är intresserad av. Man behöver ju inte ha koll på allt bara för att göra en del förändringar, tycker jag.
Väldigt bra. Och det du säger är också att det är dessutom det, om man följer dina råd så blir det också ekonomiskt bättre, tänker jag. Alltså lägger man med på den här en liksom kolen och de här rotfrukterna eller rotsakerna och sen kompletterar man med en liten bit dyr, vad man nu vill ha, kött, ost, fin halloumi, whatever. Då blir det ju billigare och så slänger man inte så mycket.
Ja, exakt. Och det jag menar, det är väl ingen som tycker det är dyrt att äta ärtsoppa till exempel. Som är helt utmärkt mat, både billigt och klimatsmart. Så att visst är det ekonomiskt också. Åka slänga mycket mat, det kostar ju jättemycket på ett år.
Mycket bra. Tack så jättemycket för att du ville vara med här idag. Så jag hoppas att ni som har lyssnat har fått en hel del till livs. Faktiskt väldigt matnyttiga råd här att ta med er in i vardagen. För att om vi alla gör ett litet val vid varje måltid så kan vi alla hjälpa till att faktiskt arbeta och förbättra klimatet på sikt. Så vi lämnar över något lite bättre till våra barn förhoppningsvis. Hörrni, detta var allt från oss från Klimat for Dummies. Vi hörs snart igen. Vill ni veta lite mer vad vi sysslar med på fritiden eller på säga, så går ni in på altitudemeetings.se. Där hittar ni allt om oss och lite därtill. Tack så mycket båda två, Mattias och Åsa.
Tack
ska ni ha.